just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG, odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Vi skriver in den 31 oktober, vecka 44. Och jag ska berätta för er att man ska aldrig ta för givet att ens vänner dyker upp. Och jag och Jesper är extra glada denna morgon att Robin är här. Efter denna fruktansvärda veckoslut du hade, med sjukdom, med spyor, offentliga spyor på offentliga transportmedel. Och en film som du vägrar skicka över till mig. Jag hade inte tänkt att visa den för någon annan, utan jag ville bara se hur hemskt du hade där på tunnelbanan. Hur mår du nu?
Du är en riktig kompis du, David. Och det är ingen har varit så mån om, inte mitt mående, men om att komma över rörligt på hur det här gick till som du. Det har varit tresiffrigt.
Kan du vilja sitta och kolla på det? Va? Varför vill du se det?
Alltså, bara för att jag, som jag skrev till Robin, att jag vill verkligen känna hur illa och jobbigt det har varit för honom, så att jag också kan delta i det jobbiga.
Finns väl ingen värre än att se någon spy?
Nej, fast det är ju... man vill ju inte se någon kanske spy just hemma, men det finns ju någonting kittlande i att det händer på en tunnelbana.
Ja,
jag var lite nyfiken också hur de andra i vagnen reagerade. När Robin, är det mellan två stationer du känner att nu är det kört?
Hade det varit på en station så hade jag lämnat och lät det här ske på stationen. Så mycket kan man säga. Och jag är ganska äckelmagad. Jag kommer inte att vara speciellt grafisk om vi ska prata om det här i 40 sekunder till. Nu behöver jag inte oroa er av den anledningen. Men jag förstår att det här är äckligt.
Ja.
Det skedde mellan två stationer och jag hade i dubbel bemärkelse tunnelseende. Så jag kan inte avgöra ifall de runt omkring mig... hur de reagerade. För jag såg minst av alla där. Jag stirrade ner i en påse.
Ja.
Men jag märkte ju att... alltså det var en väldigt trång tunnelbana. Men ändå blev det så här... Alltså det blev som ett...
Kände du dig som Moses?
Nej, men mer som en självmordsbombare.
Okej. Vad tråkigt.
Ja.
Så annars är det just det här med att man får saker och liksom bara... öppnas upp.
Precis, precis. Ja, men det är det de har gemensamt.
Ja,
skaka hand emoji.
Ni tre.
Ja.
Så måste jag göra om man vill stå själv. Fejkan spela.
Exakt.
Verkligen. Det är ju ett jättebra tips, verkligen. Sen tappar man ju all vänskap i hela världen. Alla tycker man är väldigt äcklig. Nej, men det var traumatiskt. Och jag fick väldigt, väldigt många hörde av sig och skrev att det är deras värsta mardröm. Att spy... det var ju mitt på dagen. Alltså det var ju i 15 blicket.
Det är väl
det. Ja. Men det är flygplan emot, det är ännu värre, för då finns det ju ingen, man kan man inte lämna.
Det är ju
plågsamma minuter för det, men du kan ju någonstans ändå försvinna därifrån och
så.
Ja, nu är det ändå hyfsat offentligt, men förhoppningsvis har folk inte koll på det.
Nej.
Och så är det glömt liksom, även om alla går nog och återberättar det där för nära och kära, för det är ändå en sjuk grej. Men eller så bara tänk, jag tror att tyvärr att de kommer prata om det som ett fyllo.
Ja, det tror jag också.
Det tror jag också, förmodligen.
Du, så här är det. Jag tänkte att vi ska med oss Alexander Axén idag från 7.45. Och att från och med då går vi igenom lite grann om allsvenskan. Yeah. Alltså, vi fick ju Häcken till svenska mästare igår. Mm. Grattis.
Grattis.
Vi ska prata lite om det. Men innan vi kommer in på själva fotbollen igår så vet jag att Robins öga, i synnerhet när han ligger hemma och är lite rasslig, är knivskarpt. Och du skannar igenom sociala medier och landar in på saker emellanåt som du liksom fastnar för. Mm. Och nu är det min före detta kollega Daniel Nannskogs mage som har hamnat in i ditt blickbång. Yeah. Och har fått dig att haja till rejält. Mm. Vad tänkte du när du såg detta?
Webcam, tänkte jag. Det är någonting med bildkvaliteten. Det här lade Daniel Nannskog ut på sin... Jag följer honom på Instagram.
Ja, kan du berätta vad vi ser för dem som lyssnar?
Nej, men det är en selfie. Lite snett från sidan. En tydligt markerad kalsong... resor från Calvin Klein.
Calvin Klein,
ja. Och en tydligt spänd, ett spänt magparti. Det är den Daniel Nannskog som visar sina abs, helt enkelt. Dåligt ljusat. Och, nej, men jag slungades tillbaka till mellanstadiet, måste jag säga.
Okej.
På ett härligt sätt. Ja. Det var goals då. Att göra att ta den här typen av bilder. Nej, men jag lägger egentligen, jag gör väl det.
Det är klart det ligger värdering i och med att du ändå på något sätt.
Skrev något?
Ja, men det var någonting om det här. Jag vet inte om det var typ rivstart eller något skit.
Ja,
det
är väl alltid. Jag vet inte vad han gör för om han är i något program, men han verkar ju då vilja få tillbaka sin body, som han säger, the body, att han har typ svårt att prata om det här utan börja skratta. Att han har gjort sig känd genom åren att då ha en fantastisk atletisk kropp. Och att han kanske känner att han under åren när han inte har varit aktiv kanske gjort saker som gjort att kroppen inte har varit lika atletisk längre. Och nu ska den tillbaka.
Så är det faktiskt.
Och i då den här transformationen så har då Robin noterat det här.
Ja, men visst. Vikingsson var här och hånade mig för att jag la upp mina löpbilder. Jag försöker sluta med det. Det är mänskligt det här. Har man abs och inte hade det förut så fattar jag att man vill visa det. Det är inte konstigt. Och jag tyckte bara att det var rörande.
Men man brukar ju då göra det om man vill visa upp det, vilket man kan ha förståelse för. Om man har gjort en resa och är stolt över sig själv, då kan man väl göra det. Om man lägger upp en strandbild liksom. Här är det ju, nej, men här, det klassiska. Nu står vi här och oj, vad jag var vältränad.
Här kommer jag upp ur vattnet.
Men exakt, ja, men lite så bild, ja. Det är väl mer naturligt än att liksom dra upp tröjan så här
i klädkammaren, för det är ett dåligt ljus.
Nej, men det är ju köket.
Ja, då måste han byta ljus i köket.
Ja, både och. För grejen är att om ni ser köksbänken bredvid, det är det som är så roligt. Det finns ju ingenting på det. Nannskog är...
Nannskog?
Nannskog är pedant. Alltså det är det som...
Ja, det ser man ju.
Det finns... Du vet, hans syrra och jag är tydligen mer lika, alltså lite mer slarviga. Och när man jobbar med honom så kan han bli förbannad på mig för att jag är för slarvig. Och det, vet du, om man lägger någonting så här, då kan han hålla på och flytta det eller plocka undan.
Ja.
Så att det där är ju definitivt i köket. Guys.
Uppe.
Grejen är att så här, jag har ju alltid gått runt och hävdat att det är ju lite av en enigma den här klubben. Dels så har du snacket om att det är så stort följe och alltihopa. Och sen så är det ju inte det, när vet man sitter och kollar på det. Men jag på något sätt har, i och med att vi har en här på jobbet som håller på Guys, så har man liksom lite grann från sidan om följt deras resa tillbaka. Det finns ju någonting... det finns någonting väldigt mycket Guys över saker som händer runt den här klubben. Även fast inte så stort, men det är rätt gulligt. Eller inte gulligt, för att säga. Det känns genuint runt Guys. Och hela den här resan upp med deras hets att de ska tillbaka. Hur viktigt det är att de kommer tillbaka till finrummet. Och sen så att de då mötte Lund. Och det kan inte vara ett bättre lag att spela borta på. För att de verkar ju verkligen ha... öppnat upp sin hemmaarena fullt ut till att Guys ska känna sig trygga. De spelar Guys låtar där inför och så vidare. Så att kul tycker jag att Guys går upp och att det är ett klassiskt lag som går upp i Superettan. Vad känner du, Jesper?
Nej, men det är klart de absolut till att börja med ska vara i Superettan. Och starkt av dem att studsa tillbaka per omgående. Vi har ju sett andra exempel där det blir bottenstrid och sen till och med åker ur division 1. Men nu är de tillbaka och någonstans så måste vi väl få ordning på Göteborgsrivaliteten. Den har ju blivit ganska tydlig den här helgen. Att de har inte riktigt koll på bitarna där nere. Och de,
på vilket sätt då tänker du?
Nej, men jag tycker att den är ganska... Jag supporterkulturen kring IFK Göteborg och Häcken och alla de här lagen, den måste steppas upp. Det måste bli ett större intresse.
Fast jag hävdar att Blåvitt i år har ju ändå visat att de har... Det är ju Blåvitt som är loket. Det är de andra kanske som är hakar på. Ja. Alltså,
jo, nej, men så är det väl.
De går ju upp läge att Häcken leder med 4-0 en liten och arenan slutet står ändå och sjunger så här... Allihopa stenhårt blåvitt de sista. Ungefär en markering att vi åtminstone är...
Ja, det blir ganska deppigt också på något sätt. Tycker jag.
För spelarna. Alltså, det så här, ja. Jag kände, nu landar vi in på det. Men jag kände någonstans att spelarna inte tog liksom ansvaret som de behövde i det inte. Läget. Det funkar inte att Häcken åker dit och kör över dem på deras hemmaarena. Och det var liksom så här... Det var inte den... Så att de var inte desperata. De var inte desperata att stoppa det här. Att liksom få förnedring att de står och firar på deras hemmaarena. Och ungefär som att... Så här, att ja, men de såg inte
Det är
inte
så lätt att säga. Jag tycker ofta att det blir lite så här. De såg inte ut att vilja. Det var ingen inställning. När de bara är ett så otroligt mycket sämre fotbollslag. Alltså jag tycker
men packa ihop. Alltså det går ju att se till så att det inte blir en överkörning med 4-0.
Ja, det är liksom så här, kanske det gör.
Vi ska, så redan när det är 2-0. Ja. Så omgruppera. Jo. Nu måste vi fan få stopp på det här. Mm. Det går inte att det bara fortsätter med att de här öppna jävla landskapen springa igenom och på det sättet. Inte i en sån avgörande match. Alltså, vänd på det. Om du håller på Gnaget och Bayern kommer dit och
det
verkligen kör över
det. Det är inte samma sak.
Ja, men det blir det.
Brommapojkarna. Det är ju det.
Ja, okej. Okay. Ja. Ta det.
Nej, men det är klart att jag blir förbannad ur ett sportsperspektiv.
Det är förnedrande.
Men, ja, det är ju förnedrande för att man har blivit så pass mycket sämre sportsligt än Lillebror Häcken. Häcken är ju allt det Göteborg vill vara. Sportsligt alltså. Sen är väl Göteborg allt det Häcken vill vara supportermässigt. Mm. Så att,
och därför finns det en viss, tycker jag, skyldighet. Att se till när man går in i den här matchen. Då är det bara släppa de principerna man vill spela på innan. Utan då är det så här, okej. Okay, här gäller det att hålla tätt. Mm. Vi får se oss som jävla underdog då. Ligg på omställning. Men här ska det, så här, vi ska inte öppna upp de ytorna så att de ska se bra ut.
Men det är väl lite problematiskt då med Göteborgs självbild. De tänker väl att nej, men nu går vi upp och visar att vi är det bättre laget.
Ja, kolla tabellen
det,
innan.
Ja, nej, men exakt. De kanske borde klivit in och insett att det här är Sveriges bästa lag som kommer på besök. Vi är långt ifrån att vara det. Och vi får nog ställa bussen och hoppas på omställningar. Sen har de ju tunga avbräck i Gustav Svensson. Han är ju lite ingen, sån satsning.
Ännu större anledning till att inte släppa till och öppna upp. Alltså så här.
Men finns det taktiska kunnandet då? För jag säger Leicester och City, där är det så tydligt att där finns det ju, alltså Leicester är ju bedrövliga på många sätt, men de kan ändå parkera bussen. Om man parkerar bussen och ändå torskar med 2-0, hade du inte varit ännu mer irriterad då?
Nej, inte så här. Nej. Alltså det här är ju, det var ju fruktansvärt. Alltså om jag hade suttit där på läktaren, jag vet inte vad jag hade tagit vägen. Mm. Jag har varit så jäkla förbannad. Och just sen att de står och firar på vår hemmarena efter det så här. Det var ju för mycket som blev jobbigt där.
Mm. Samtidigt så tycker jag att man håller på att sätta upp regler om att supportrarna inte ska få springa in eller så. Det är ju en tradition i svensk fotboll att svenska mästarnas supportrar tar sig in på arenan. Sen då får man köpa att det skedde på vår arena. Det är bara att torka i sig.
Jag har absolut inga tankar kring om folk rusar in eller inte, utan det är att vissa saker...
Då får man se till att stoppa det.
Vissa saker gör
alltså man alltså stoppa det på plan.
Ja.
Genom att
vinna.
Hade eller så. Ja.
Se höstens bästa matcher med Telia sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia sportpaket ger dig all sport från Telia och Simor, inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon.
Nu har vi med oss mannen som älskar dart mer än fotboll. Mm. Men trots det, ändå får man säga, är en väldigt vass fotbollsmänniska. Det är såklart Alexandra Axén jag pratar om. Och vad härligt då att du är med och vi har pratat lite grann om guys som är klara för Superettan. Och de är liksom på det lite grann då och då. Att, är det inte dags att komma hem snart till guys? Och nu är de med ett elitlag på riktigt igen, Axén. När ser vi dig guys?
Ja, det vet man inte, men jag är jävligt glad att de gick upp och det här bortaföljet mot Lund, de var ju lite mästare i kavaj, så det var väl en jävla skön match. Det är väl första gången guys har spelat en match som inte har betytt någonting på 100 år, känns det som.
Mm. Hörru du, ska vi backa då till det som ändå skedde igår? Du var ju på plats, Häcken svenska mästare. Vad är din kommentar till det?
Ja, vilken jävla fotboll de spelar. Alltså, för att planen var ju bedrövlig och det visste man om. Öger ut och spelade dagen innan. Den höll också en halvlek, sen andra halvlek var den sämre. De hade gjort ett jättejobb, vaktmästarna. Jag hörde lite vad ni pratade om. Att, ja, men varför kämpar de inte blåvitt? Jag säger att de gjorde en, förstå mig rätt nu, en jättebra första halvlek. De mosade på, de sprang, de tacklade, de skapade målchanser. Men de var bara helt utklassade av den kvaliteten de har. De har 3 skott på mål, Häcken gör 3 mål. När man gick på XG så hade blåvitt högre XG än Häcken. Men det är bara det att när den pressen som IFK Göteborg sätter, den hade i normala fall hade de vunnit bollarna. De här bara knackar sig ur och så är det friläge typ. Och så är det 3-0 målet är ju, är det så bra gjort så det är fan inte klokt. Alltså. Så att de är så överlägsna den här matchen. Och det gör ju att i andra halvlek, Stare, han tycker att 3-0 räcker med förnedring. Så de går ju bara ut och ställer sig blåvitt. Så då kunde Häcken bara spela av det. Och så går de en gång går de fram och sätter hög press. Då blir det 4-0 direkt. Så att, det där är ju ett hopplöst lag att möta. Och speciellt med 4-4-2. Det är ju bara att lägga ner liksom.
Det är därför de har varit så framgångsrika på bortaplan. För där vågar, eller där sätter ju hemmalagen. Vi har ju sett att de har vunnit mot Malmö borta, Djurgården borta, AIK borta, nu Göteborg borta. Där är ju lag som kliver framåt. Och då bara latchar de förbi sig med det där helt otroliga in i mittfältet.
Ja, det ska inte gå. Alltså, det är ju, framåt ska det ju gå. För där är de ju helt magiska. Men bakåt ska de ju, det ska inte gå. Jag pratade med en av brorsorna igår om just det. Men då sa han att går man efter de här GPS:erna så springer vi mest alltså. Och det är kanske ingen som tror det, men de gör ett jävla jobb alltså även där. Det är inte bara att de är sköna med bollen utan de jobbar stenhårt. Och det liksom påminner lite om Nordin hos mig, att han var liksom med bollen och orädd och kunde vända bort folk och sådär. Men han sprang kanske 2 mil mindre än de där i försvarsmässigt. Då, så att jag måste nog säga att det har imponerat otroligt på mig. Just försvarsspelet med de där 3.
Vad var det som fick dig? För jag vet ju att alla på Discovery för typ 5 omgångar sedan fick ju tippa hur det hela skulle sluta. Och nästan alla hade ju Djurgården i topp medan du hade Häcken. Och jag vet ju att du gillar att sticka ut ibland, men du måste ju haft en grundtro här på Häcken. Vad fick dig att tro att Häcken mentalt skulle orka? För det man har snackat om med Häcken är att nej, men snart fattar de var de befinner sig. De har inte den här storklubbsmentaliteten. De kommer inte, de har inte, vinnarkulturen sitter inte i väggarna. Vad fick dig att tro på dem?
Jag tror att det var 7 omgångar kvar, så fick
så jag kanske
tippa. Jag skulle tippa alla matcher som var kvar. Och då tänkte jag så här, jag ska inte tänka någonting, jag ska bara skriva, du vet, så här, Mjällby, Varberg, Pam 2-1 och så här. Jag tänker inte, jag bara kör liksom. Och då fick jag att Häcken i stort sett skulle gå fullt. De skulle kryssa mot Djurgården borta. Så då fick jag att de skulle vinna. Och sen så fick vi en ny chans då, om det var 2 gånger senare typ. Och så gjorde jag allt igen. Och då var det också Häcken igen. Så att det var liksom ganska enkelt för mig. När man gjorde det så. Sen är jag helt ärlig och säger att en förlust igår, då vet jag inte om de hade klarat det faktiskt. Det är mycket spekulera nu och fram och tillbaka, men då hade det verkligen kommit in i det här, ja, men är vi Häcken som vi inte kan och så vidare. För att jag tycker att Häcken är 2-3-0 bättre än Blåvitt. De är 2-3-0 bättre än Norrköping som det är nu. Man vet att de kommer inte förlora de här 2 matcherna, det är omöjligt. Men hade de förlorat igår, så matchen mot Norrköping, det blir ju liksom, det blir en annan typ av match på något sätt. Och att Djurgården då skulle ha tappat mot mot Mjällby hemma, det är helt omöjligt. Så att det var viktigt för dem att göra det igår. Jag tyckte man såg där på dem också. De var samlade för vi tar den här chansen nu så vi inte strör till det liksom.
Men du, det finns ju givetvis många man måste lyfta fram. Per-Mathias Högmo såklart. Där är det ju hans ledarskap kanske som sticker ut, hur han är som ledare. De bakom honom, när man börjar botanisera vad som finns där, det är ju klart att där finns det människor som har gjort ett jäkligt, jäkligt bra jobb för att få det här laget att spela så bra som de gör.
Jo, men det var också kul det Jesper sa också där, att det är liksom en liten klubb och sådär, men de har ju resurser som är topp liksom. Det finns ju ingen position som till exempel de andra har som inte Häcken har. De är ju snarare i framkant på mycket av sådana här saker. Deras träningsanläggning är ju, ja, det är, jag kan nästan säga topp 1, men i allt vi säger topp 3, då får inte slå någon på fingrarna. Alltså allting finns där, ekonomiskt och sådär liksom, så att de har så en jävla känsla på vad de vill göra. Och som ni sa förut också med Dennis, Sonny, det var under längre tid. Marcus Sjödin som kommer in igen och vet vad Häcken är. Deras ordförande är helt magisk också. Så skön, bara gick och lalla igår med en bira i handen. Alltså, det blir ju en kvartersförening, men det är ju på det absoluta proffsigaste sättet man kan komma. Liksom. Så att, ja, de där har ju verkligen någonting på lång sikt också, tror jag, framåt, som kommer bli jättebra. Och sen även kortsidan har ju blivit mycket, mycket bättre på hemmamatcherna. Den är fortfarande tveksam borta, men den är jättebra hemma för att vara Häcken. Och jag tror att det här guldet kan göra att det kommer lite mer folk ändå, för att det är ändå så att man vill hålla på lag som vinner när man är liten. Och nu har de gjort det. Och då tror jag att de som bor på Hisingen kan få en annan känsla för sitt eget lag. Man ska komma ihåg att Hisingen är ju ungefär lika stort som Örebro. Så potentialen finns ju där. Det är bara att man måste få dit dem. Det är en underbar arena och sådär. Och man borde kunna ha följt varje gång egentligen. Men de har jobbat hårt för det och inte fått det. Men jag tror att den här vinsten kan göra att det blir lättare.
Får jag vara lite taskig nu? Då måste jag ju säga att Häckens prestation blir än mer imponerad om det upptagningsområdet är som Örebro, med tanke på att Örebro numera ligger där de ligger. Men låt oss gå vidare.
Men då är det ju spännande att det gäller någonting i matcherna.
Ja, jo, så är det.
Sen måste de ju vara, de är ju sylvassa i sin scouting också. Där måste de ligga långt före många andra klubbar. Alltså tittar man på nyförvärven de tog in, det var därför man inte hade dem i någon form av toppstrid. För man visste helt enkelt inte hur bra de här spelarna var. Men sen så fort man ser dem spela så förstår man ju varför Häcken är ett topplag. Och att det sker väldigt mycket bra saker när det kommer till scouting. Och Martin Eriksson har inte varit där särskilt länge. Han ska ju såklart ha mycket cred för vad han har gjort. Han har tagit in ena Gustafsson, brorsan här, behöll Jeremejeff. Men det är ju ett arbete som måste ha pågått en längre tid också.
Jo, men så är det ju. Sen, jag tittade ju på nyförvärven och pratade lite med Friberg inför säsongen. Och han visste inte vilka det där var. Och han har ju inte de programmen som jag har. Så jag fick ju lära han lite att du kommer få jobbigt på mitten där, kan jag säga. Men om man säger Rygaard i början där, ni pratade också om kuppen där. Han var mycket på ytor där man låter dem vara, så att säga. När det var lite press, han tappade en boll bland annat mot Hammarby hemma i kuppen, så det bara smalt till. Det var till 4-0 utklassning. Då kände jag liksom att det är lite på gränsen för naivt det här. Och har han verkligen tempot för allsvenskan? Men jag hävdar ju ändå att det är första matchen mot AIK som gör att det vänder allting. De kommer in i den, alltså första matchen med... Ja, var står vi någonstans egentligen och sådär. Och så har man en dag när man bara kör över AIK 4-2. Det var ju smickrande siffror för AIK egentligen. Och från där flög man. Även om man fick stryka Blåvitt om det är omgång 3 eller vad det är. Så kändes det ändå som att de hade hittat rätt sådär. Men vi säger att AIK hade vunnit med 2 eller 3-0 i första matchen. Ja, då vet man inte. Det är det här som är så sjukt, hur lite det skiljer alltså från succé eller inte. Och sen vet jag inte, det är Jonas Dahlqvist som håller på med... Man måste vinna första omgången, i alla fall inte förlora, för att kunna vinna guld, tror jag. Så det är ju liksom, första omgången är mycket, mycket viktigare än vad man tror.
Får jag fråga?
Det kan man väl säga, både 1990 så torskade väl Blåvitt med 6-0 var, tror jag var, mot Norrköping. Och sen gick det väl ganska bra, så att hälsa Dahlqvist att han har fel. Du kan ju köra, Robert.
Jo, men du vet ju själv... att en sak håller ju inte över 100 år typ. Men om du slår ut det så är det så.
Ja.
Så vinner inte AIK premiären nästa år, det är bara lägga ihop. Så
AIK brukar inte vinna premiär, men vi går vidare.
Exakt, de brukar inte vinna så mycket. Exakt.
Men det sa att det går inte att möta dem 4-4-2. Med facit i hand, hur skulle man ha mött Häcken då? Hur ska man manövrera ut det här?
Ja, det är jävligt lätt att säga hur man inte ska göra. För det är uppenbarligen få lag som har lyckats göra någonting. Det är 2 förluster på 29 matcher. Jag skulle nog, alltså för det första, gå högt är helt meningslöst. Det tycker de bara är roligt. Så jag skulle liksom gå tillbaka direkt igen egentligen. Och sen måste man på något sätt splitta upp det. Så att du har en forward som går mellan mittbackarna kanske. Och även om både Hammar och Hovland är ju svimra med fötterna, så skulle jag kanske låta Hammar ha den i så fall. För Hovland har lite längre spelet också. Men sen är det bara att försöka lura in dem till mitten och försöka vara att man vinner duellerna där och sen åka därifrån. För det har ingen chans i att försöka vara cool och ha mycket boll och gå fram och sådär. För du är chanslös på det. Så att det blir ju en defensiv formation där man får gå på kontring. Det är ju inte svårare än så faktiskt.
Du, om man vänder sig mot Blåvitt lite grann så är en av de största i den klubbens historia tackade för sig igår och blev avtackad. Den mest framgångsrika spelaren på 2000-talet. Han har gjort 464 A-lagsmatcher för klubben. SM-guld 2007 bland annat. Det är Mattias Bjärsmyr såklart jag talar om. Vad tänker du kring den spelaren om du ska summera hans liksom, karriär?
Ja, men det är en blåvitt spelare. Han var ju med på den där äckliga tiden när de var som bäst och hetsa och skrek och var så här, omringa domare och grejer. Det som var liksom det jobbiga med IFK Göteborg. Och att man tappar sådana typer av spelare, det är ett litet problem för IFK Göteborg. Just för att de söker sin identitet nu. Och det är där som hemvännerna skulle komma och bygga upp igen på Kamratgården. Men det är lite andra typer av spelare nu och lite annat typ av tänk, vilket gör att frågan är om vi kommer få se den här typen av spelare igen eller den här typen av människor som de har varit i den här hemvändarna. Vi får väl se vad som händer med Sebastian Eriksson också. Han har ju utgående kontrakt. Jag tycker att han ska spela, men de är i mitt emellanläge och sådär, så att att de försvinner men samtidigt har Bjärsmyr på bänken som inte får spela, det tror jag ingen blir glad av.
Nej. Du, om vi snurrar vidare då till Bayern då, som typ får man säga nu är klara för en tredje plats. Vad tycker du om deras säsong?
Ja, det är jätteimponerande med tanke på att han kom in sent och han har ju knappt sett ett spel innan det började allting med kuppen och sådär, så att hans jobb är ju otroligt imponerande. Sen gick man fel i somras på nyförvärvena. Därför att det är ingen av dem som har riktigt lyft. Och man köpte dem för att vinna guldet. Och det gör man inte. Så det är klart att det är en besvikelse för Jesper och dem. Trea tror jag att de tar ändå. Men speciellt på slutet här. Man vill inte choka på slutet. Man får ju alltid små dippar, men de har ju fått det på slutet och bytena har ju framförallt inte lyft, utan det är snarare blivit tvärtom sämre, så att jag tror att de är inte helt nöjda spelarna med hur det har blivit på slutet, men tre är såklart bra.
Du, vi tar kampen i botten då, den är verkligen inte över. Vad tror du kommer landa i till slut?
Jag gjorde ju det där testet igen då hamnar ju Varberg där varje gång hur jag vände och vred på det. Jag är dock inte lika säker egentligen nu då, för Degerfors ska åka till Malmö och Malmö verkar ju vakna till lite igår, så där tror jag inte att de tar någon poäng. Men frågan är verkligen om Varberg slår Sirius, det är frågan. Sirius ska du komma ihåg också varit klara igår, så de kommer ju kunna komma ut och ha lite skönt och lira lite och sådär typ. Och de måste vinna den matchen Varberg. Varberg har jävligt dålig form, det ser inte bra ut för dem, så att jag tror att det blir Varberg som får kvala och då får de verkligen samla ihop sig för att klara det just formmässigt. Spelmässigt är de klart bättre än det laget som ska kvala i Superettan, för det har varit en sorglig serie i år. Men också mentala biten alltså, för att de har det nog som alla egentligen räknat in att det står mellan Helsingborg och Degerfors och så ligger de helt plötsligt där på kvalet, så att de är lite illa ute faktiskt om jag ska vara ärlig.
Om man tar Superettan då, tror du att det kommer hända någonting med den här överklagan när Norrby har använt en spelare då som inte har varit tillgänglig, säger de?
Ja, det är ju för det första helt sjukt att det blir så. Sen så kan du tänka dig hur mycket de har festat i Halmstad och nu är det precis i så fall skulle de vara 2 poäng före bara.
Aj, spelade ju dessutom på resultatet också. Det var ju klart innan de klev ut då, mot AFC.
Ja, exakt. Ja, det, nej, men det går inte.
Nej, och, det går inte.
Det, alltså även Öster, det stod ju, alltså det var ju slut redan där matchen kan man säga, när den här killen kom in då, så att det skulle nästan vara lite småskämmigt av Öster och liksom ta den chansen, om jag ska vara ärlig. För jag,
hade även du gjort
om,
det?
Även om, ja, men det, nej, jag hade nog inte gjort det faktiskt, för även om det är fel.
Ja.
Ja, men det hade okay. Jag inte,
nej, absolut, nej.
Nej, men vadå, alltså det var ju som, nej, jag kan inte ta upp alla exempel jag har haft, men att, men när man inte liksom medvetet gör något fel, så tycker jag inte att att man ska bli straffad för det.
Nej, det, och det fanns väl någon, det finns väl någon bestämmelse som även kan innebära att man får böter.
Och
det
är 25 000.
Väl, ja, 25 000.
Och då går ju Norrby under.
Ja. Men Halmstad går upp i alla fall.
Exakt, Halmstad går upp hur som helst. Men vad härligt då. Vad har varit bäst? Alltså, det, säsongen är ju inte helt slut och så här, men vad känner du har stuckit ut i år?
Fan, jag låg faktiskt och vaknade nu. Jag ska ju iväg och göra den fantastiska matchen Elfsborg-Helsingborg ikväll. Så det blir kanon.
Ja, det gäller mycket.
Kan man köra helikopter, kan man köra helikopter i rutan? Det är ingen som kommer kolla. Men,
nu kommer alla kolla. Vi får se. Det
är ingen som kommer se vad som händer. Men jag tror så här att när vi sammanfattar det här, så kommer det vara att jag tycker att lag 8 och uppåt, att det blir liksom en kvalitetshöjning. Det är bättre spel, det är bättre allting. Vi ser också att Malmö kan komma sjua för att de andra är tillräckligt bra. Jag menar, de har vunnit guld som till exempel förra året utan att vara skitbra, om man ska vara ärliga. De blir dela, liksom, vinner på målskillnad mot AIK. Det går inte längre. Alltså klubbarna gör för mycket rätt, det är för mycket bra spelare. Publiken är tillbaka. Alltså, det här året har varit faktiskt magiskt tycker jag, just fotbollsmässigt. För det har varit mycket bra fotbollsmatcher och fullsatt överallt och trycket som är där vi är unika i Allsvenskan. Så att, grymt. Och sen då att nykomlingarna, det blir tuffare och tuffare att hänga kvar faktiskt. För att lägger man ihop Helsingborg och Sundsvalls poäng, så får de ligga dem på kval just nu. Det säger ganska mycket om hur långt efter de är nu.
Är det för att, alltså, vad beror på att skillnaden är så stor då mellan de som går upp eller kommer upp från Superettan och botten i Allsvenskan? Är det bara ekonomi, eller är det, vad tror du? För så här tydligt har det inte varit tidigare år, kanske?
Nej, men jag tror att det är att man inte förstår. Men om man tänker så här, Sirius och sådana där lag ska vi ta, så har de varit där så länge nu och vet vad som krävs och förbereder sig på ett sätt. Superettan är sämre än någonsin, kan jag säga också. Det är otroligt dålig fotboll där just nu. Det gör också att Helsingborg går upp på 48 poäng får de kvala på. Det är otroligt svaga siffror. Och sen när man tror att sin trupp ska hålla, då var det bara en person som trodde att de var topp 10 med det här laget. Och då kommer man in snett, tror jag. För pengar har de ju, om man jämför med en del andra lag. Men de vet inte riktigt vad de ska göra. Så att det är ett jättekliv nu. Och nu kommer det bli intressant att se vad Halmstad gör, därför att de var ju där och släppte nästan inte in några mål och ändå åkte man ut. Så hur de ska tänka inför nästa säsong där. VP kommer ju bara köra på. Och det var ju någon som sa till mig nu att vilken tur de har Rödgryta som får möta VP, de är ju klara. Men herregud, det är ju 17, 18, 19-åringar som ska spela fotboll. Det är ju precis helt värdelöst att ha dem. De kommer få slita som fan för att få den där poängen, för att försöka hänga kvar. Så att VP kommer ju åka ur. Men de är ändå sköna och kör sin grej. Men de andra som kommer upp, de måste tänka om helt och hållet hur man ska spela, för att de just nu är de utklassade. Det är bara Värnamo som har överraskat, och det ska vara helt omöjligt. Men så lärde jag känna han som pumpar in lite pengar där. Det går ingen nöd på honom, kan man säga. De gör vad som behövs, och de köper in den här killen från Ögryte för att runda slänga 5-6 miljoner och ger han en hygglig lön. Och det har också visat sig att det är rätt. För att han har ju kanske inte vräkt i mål, men han ligger bakom mycket mål som Antonsson har gjort. Så du måste träffa rätt med nyförvärven. Det är ingen tvekan om det.
Härligt. Du, vi ska alldeles strax rulla vidare. Har ni avslutat en fråga till Axén, den mest givna kanske?
Nej, men Dahlqvist brukar ju tippa guldet, alltså tippa allsvenskan vid julafton. Då får du äran att göra det i november nästa år. Vilka vinner?
Alltså det blir en sån förbannelse när jag säger ett lag, så är det blir fiasko nu.
Säg Djurgården. Säg Djurgården. Säg Djurgården.
Jag säger Djurgården.
Ja, det är bra. Du, är det så att du ligger i konflikt med Dart?
Butiken.
Butiken.se eller?
Nej, det var nämligen så att jag inte hittade den kepsen jag skulle åka. Så därför var det så. Men det är självklart att det är dartbutik.se som gäller alla dagar i veckan. Och jag hoppas att du såg EM igår efter fotbollen.
Nej, tyvärr, jag missade den. Det var val, eller i Brasilien, som upptog mitt fokus igår.
Ja, men herregud, allvarligt.
Ja, det är nördigt och tråkigt, jag vet.
Var han med tuppkam som tog hem det?
Vad sa du?
Var han med tuppkam, orangea tuppkammen som tog hem det?
Nej, han ledde 8-3, torska 10-8. Så han fick tacka för sig i kvarten där. Det var Ross Smith som vann, som inte har varit med i en enda tävling utan har vunnit någonting. Så han var helt chock. Han kastade som en gud, gjorde han.
Han var häcken.
Marcus Smith har ju som mjuklas på en ben, så ni fattar inte. Han har varit i 8 stora finaler, viker ner varje gång.
Bayern.
Ja, jag skulle vilja möta dig någon gång. Någonstans har jag känslan att det där är lite som biljard. Får man några bärs i sig så sitter det bara. Ja.
Nej, men jag kan säga så här, om vi nu ska lämna fotbollens värld lite grann. Så när man spelar in Robinson, så han som är bildproducent, så här, legendar, han har varit med sedan 97.
Ja.
Riktig räv. Han tar ju med sig darttavla till varje gång vi ska spela.
Det är hans personliga sak.
Ja, precis. Och sätter upp, så det är så här superseriöst.
Svårtullat.
Det går att köpa på dartbutik.se och hänga på hotelldörrarna. Det ska jag ha nästa år.
Ja, men det är sådana han har. Men grejen är, det hävdar jag att i början, precis som du säger, innan man bara får in känslan lite grann. Sen är det ganska lätt.
Ja.
Så att jag hävdar att han är ju...
Lätt är det ju.
Jo, det är det. Du får in en känsla, sen så bara... Bah, bullseye.
Ska du säga att du inte borde säga du jag hela tiden? Du ska ju ner.
Trippel 20.
Från 500. Mm. Ja. Eller hur?
Ja. Ska du säga att du kan nå VM-åttondel på lite medvind?
Vad säger jag?
Du kan nå VM-åttondel på lite medvind. Helt säkert.
Ja.
Vi har ju, med våran podd då, Dartpodden, så har vi lärt känna Sverige-eliten, kan man säga.
Dartpodden? Vänta, ta den. Ja.
Vadå?
Du kör en dartpodd?
Du har en dartpodd?
Ja. Det fanns ju ingen dartpodd i Sverige, så vi var tvungna att öppna en sån då, vi grabbarna.
Mäktigt, ja.
Så vi är fem stycken som tjatar på.
Är ni som lyssnar också? Ni är fem som lyssnar.
Ja, det är ofta kö in till att lyssna. Och så man får lyssna på samma hörlurar. Nej, men, det är typ 2,500 recenserade spelare i Sverige. Alla lyssnar inte. Men vi finns där i alla fall.
Ja, vad snyggt.
Elitspelarna i alla fall har vi ju intervjuat och träffat och sådär. Och då var vi på Birka Bowling och Dart i Stockholm och käkade lite och drack och kastade. Då var det så,
finns
att
andra ställen från oss också.
Vad sa du?
Ja, det finns andra bowling och dartställen också.
Ja, det finns
också.
Ys. Ja. Ys framförallt är ju toppställe i Stockholm.
Finns ett till.
Ja, skitsamma. De betalar ingenting för att få nämna, så då, de får höra av sig i så fall. Men vi var där i alla fall, då fick vi, en av oss i Dartpodden var med, en av de här bästa liksom. Ja, det är så sjukt hur bra de är, alltså. Det är galet alltså. Så att det är en liten sån här aha-upplevelse. Men då frågade jag också en kille som heter Oscar Lucasias, om jag vill bli lika bra som dig, hur mycket måste jag kasta? Och då sa han, jag kastade ungefär 10 timmar om dagen varje sommarlov. Så då la jag ner den tanken om att bli bra liksom.
Det är sjukt.
Men däremot, om man då har talangen, du får tänka på att jag är från Afrika ändå, och det finns spjutgener där bak någonstans. Så att här kan ju nog...
Mycket afrikaner i världstoppen. Jag får inte någon bild
på det. Det borde vara det, ja.
Det finns en.
Gör det? Du ser. Vänta.
Davin Peterson.
Det är min grabb.
Ja.
Ja, han har inte vunnit match det här året, men han var bra innan det här året. Sen har det helt sjukat totalt alltså.
Nu är det dags för kvällens höjdare, som vi presenterar tillsammans med Telia.
Äntligen.
Då kan vi säga ikväll 19.30, alternativt redan på Play, så ligger Robinson. Och idag så är det pristävling som snurrar.
Just det.
Ja, spännande.
Ja, ja. Riktigt fint. Hoppas det börjar bli lite käk nu.
Vad sa du? Att?
Jag är trött på de här, när man får fisken äta skit nu, för det blir ju inget av det ändå. Nu vill vi ha käk.
Att de ska få mat?
Ja.
De lever på en öde ö, de får väl leta rätt på sin
mat. Jo, men alltså, att de ska kunna vinna en oxfilé eller någonting. Alltså, det är det man vill åt.
All right. Här har vi kvällens fotbollsrelaterade höjdare ikväll då på Telia.
Tyvärr helt död allsvenska.
Ja, men det kan jag säga. Men det är ju Hellas Verona mot Roma som snurrar igång 18.30. Och den är superspännande. Ja. Mm. Där ska det vara, den matchen är lite intressant, för Roma går oväntat starkt den här säsongen, och vid vinst så liksom hoppar de upp. Och det roliga med det är, kanske, jag har väl inte jättestarka känslor för just Roma, men det är ju roligt med Mourinho. Mm. Därför att om han skulle vinna, vilka jävla långfinger till hela fotbollsvärlden hade varit, för han är ju slut.
Men du tror att Roma ska gå och vinna Serie A?
Men det här året så är det ju Napoli som går bra. Alltså det, the usual suspects går ju inte bra. Inter tror jag väl till slut kommer vinna, för de är det bästa laget.
Nu säger jag Napoli.
Ja, om de klarar liksom, det blir ju galet. Det blir en galen piazza där nere. Det är ju det som mäktigt. Är grejen. Ja, det är mäktigt.
På tal om det, nästa vecka, då ska jag ta med mig ett formulär, så ska vi få fylla i, och ska vi så här, sticka ut hakan bett.
Ja, kul.
Så ska alla få gissa.
Kan man bara...
Nej, ni ska bara gissa, så ska vi gå igenom det sen i sommar.
Ja. Det... Kan vi inte göra så att den som kommer sist, Jesper, kan, och du, kan bjuda mig då vinnaren på middag?
Jo. Du ska väl tro att ditt Chelsea kommer...
Vad sa du?
...komma högt. Ditt Chelsea.
Ja.
Du kommer säkert ha högt på dina listor. Kan vi skratta gott åt i maj?
Vi har, vi,
men blir det så, då blir det skaldjursplatån nere på Kormorgen här.
Skaldjursplatån. Räksallad. Nej, men vi hoppas på att få en tränare in snart. Nu raljerar jag, för jag vet att du älskar Potter.
Nej,
det är inte. Vi
behöver lite nya spelare.
Ja, det gäller också. Men låt oss också notera att Elfsborg Helsingborg, som Alexander Axén ska jobba på, den är ju tittvärd, för man vet inte riktigt vad som händer i studion inför.
Nej, precis.
19.00. Och sen 19.10 då, IFK Norrköping mot Djurgården. Också en död match, får man säga, i och med att Djurgården är klara. Tvåa, Norrköping kommer inte åka ut.
Ja, så... torska Djurgården båda sista så kan Bayern gå, men det gör de ju inte.
Ja, 2-3, alltså who cares. Men det här är ju, de två sista matcherna utav höjden är ju för oss fotbollsälskare. Man sätter sig och tittar på liksom, bara för att man gillar allsvenskan. Mm. Det är bara en omgång kvar efter det här. Mm. Så att det är, sen får man inte se allsvensk fotboll på väldigt länge. Så att,
kolla. Skönt ska bli.
Ja, så kan det. Så här är det. Vi gör ju också kvällens spelförslag tillsammans med ATG. Och då måste man vara 18 år eller över. Och om man upplever att någon har problem så finns stödlinjen.se. Det är de här kombinationerna, att det blir totalt över 2,5 mål gjort av Elfsborg i matchen mellan Elfsborg och Helsingborg. Att Svein Aron Gudjonsen kommer göra mål i den matchen. Och att det kommer bli totalt över 2,5 mål mellan Norrköping och Djurgården. Två målglada lag, får man ändå säga. Eller potentialen finns ju där. Och att båda lagen gör mål. Det ger en kombination på 5 och 15.
Den här är ruskigt bra.
Ja, vilket innebär att jag måste frångå principen för att få en lunch.
Just
att göra en Selma. Det kommer inte jag göra, utan jag kommer lägga en guldpeng och få ut mina 51,50 och sen spara det till att kanske få en lyxigare lunch när myggan sen kommer in och lägger sin grej imorgon.
Yes, Selma var länge sedan hon var på 20.
Vad säger du?
Selma var länge sedan hon var på 20. Men
är inte hon det?
Det är Astrid.
Skojar du med mig?
Nej, vi får byta
när bytte de det?
10 år sedan kanske.
Okej, okay. Jag får lägga en Astrid.
Ja, det blir fint. Ja.
Välkommen hit, Thomas Omar Al-Jedawi.
Tack så mycket.
Du har, eller är aktuell med din debutroman Säg inget till mamma, där du skildrar din uppväxt i det tidiga 80-talets Stockholm. Och du var ju under 80-talet aktiv inom graffitikollektivet Real Magic Art. Och under 90-talet så var du med och startade firman Boys. Så att välkommen hit. Det finns mycket att liksom botanisera i här.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid?
Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
En hel del.
Ja. Om man börjar med den viktigaste frågan då, till alla som dyker upp som kanske inte är en representant för klubblag eller en klubb. Vad är din relation till fotboll?
Min relation till fotboll är att jag växte upp med fotboll. Och när jag är född i Solna, då blev det ju självklart AIK också. Så jag började spela fotboll när jag var 5 i AIK. Så ja, min relation till fotboll är allt. Min fotboll är allt för mig.
Mm. Och varför blev den, jag lyssnade lite grann, eller faktiskt, den finns också som ljudbok ska jag säga, och ibland så är det lite bättre, skönare att bara lyssna där. Så jag lyssnade lite grann på den. Det känns som att det har varit ett sökande i ditt liv någonstans, men också att fotbollen tidigt fick en stor plats. Vad var det i fotbollen som gjorde att du fastnade för det?
Fotbollen var ju en trygghet för mig. Och speciellt det här med att man fick träffa andra som tyckte om samma sak som mig. Och fotbollen har också varit att man fick regler att utgå ifrån. De tränare jag haft i AIK har varit väldigt bra. Samtliga tränare jag haft i fotbollen. De har gett mig riktlinjer. Den här vägen är inget bra. Den här vägen är bra. Och det har ju varit som ett ankare. Och det behövde jag då när jag var ung.
Mm.
Det var väldigt viktigt för mig.
För de som inte har koll på dig och boken och liksom anledningen till att du skrev boken och kanske inte har så koll på firman Boys. Om man börjar med, liksom, vad fick du att vilja skriva en bok om din uppväxttid och liksom det du har gått igenom?
Jag har alltid tyckt om att läsa först och främst. Och sen när jag gick 1, 2, 3 så hade jag en lärarinna som hette Annika. Hon fick mig att börja skriva. Eller... ja, det var så att man fick, du vet, när man gick i plugget 1, 2, 3, även ända upp tills man slutade skolan, så fick man ju en bok man skulle läsa, så skulle man skriva om den. Oftast var den här boken inget intressant, utan man fick ju ta en bok som läraren valde ut. Men hon förstod sig på mig, hon sa det att välj en bok eller skriv någonting som du tycker om. Och det på det sättet, så när hon sa det, att skriv det du tycker om, så vart det ju om fotboll. Jag började skriva direkt, så att det bara rann. Medan tidigare då har jag fått andra som har sagt, skriv om det här. Och då vill man inte, jag slår bak ut när någon säger åt mig att skriva om saker eller göra saker som jag inte blir tillsagd om. Mm. Eller som jag blir tillsagd om. Men här var det då att jag fick skriva precis om jag ville, och då skrev jag. Och hon sa det att vi hade en tjej i klassen som hette Annika. Hon var bäst. Fick 5 i allt. Men hon sa det när vi, efter lektionens slut, så sa hon att du är i paritet med Annika, så bra skriver du. Mm. Och få den boosten fick mig att välja att börja skriva.
Mm.
Hur kommer det sig att debutromanen har dröjt så pass länge då?
Jag har ju behövt bearbeta. Mm. Det var också mycket att jag... Det här är ju pojken. Jag skriver om den här lilla pojken, det är jag.
Mm.
Och har ju gått på terapi. Då har man fått höra då också att man ska skriva om... Man ska gå in i sitt lilla pojken. Och för mig har jag ju skrivit om den här lilla pojken och... På det sättet också få reda på vem fan jag är.
Hur var det att liksom,
det har varit
gå tillbaka till...
Ja, det är jobbigt.
För rätt många av de miljöerna du skildrar, mm, de sakerna du varit med om, mm, kan jag känna att barn ska inte behöva uppleva de här sakerna.
Nej.
Eller bli exponerad för de här grejerna. Mm. Säkert jobbigt där och då, men sen så tänker jag att man är ganska bra på att förtränga saker och gå, ja, vidare.
Jag kan säga,
sen
David,
går du tillbaka och sen ska börja grotta, ja, i det igen.
Men jag kan säga, David, då när jag växte upp så var det ingenting som var onormalt för mig. Det här var ju normalt, min miljö.
Ja, exakt.
Och, eller, då, ja, ja, okay, och det var ju så att jag visste ju inget annat.
Nej.
Och då blir det ju inte att det är onormalt. Men det har man ju förstått när man blev äldre.
Mm.
Att det här kanske inte var det normala att växa upp på det här sättet. Och då när man då går in och grottar i det så förstår man ju att det här var ju inte det bästa. Men då, och där och då när man var liten, så var det ju det här normalt för mig.
Mm. När kom du fram till det då? När började du känna att det här kanske inte är det bästa? När ville du göra en förändring i
när jag blev pappa. Liksom? Ja. När jag blev pappa själv. Mm. Då var där och då jag förstod att jag behöver... För jag tänkte att jag ska inte ha, de ska inte få uppfostra på samma sätt som jag blev uppfostrad. Så jag är ju en riktig curlingpappa istället. Mm. Jag har 4 söner. Har blivit extrem curlingpappa och gått till motsatta hållet istället. Men det var ju på den tiden, 80, 90, 70-tal. Eller säg 70-80-tal. En helt annan syn på uppfostran då. Mm. Då var ju föräldrarna lite mer så här, ja men gör vad du vill, sköt ditt. Vi har nog med vårat. Och man var inte lika engagerad i barnen som man är idag.
Nej.
Så att på det var ju på gott och ont. Mm. Idag kan man ju också se att man är kanske lite för engagerad. Men ja.
Så, jag tänker så. Också så här. Du är ett barn. Du har en situation. Visst är det mamman eller pappan som inte pratar mer under perioder hemma.
Det är pappa.
Pappa som liksom kör någon silent treatment mot dig ganska hårt. Mm. Psykiskt, liksom, en psykosocialt liksom, så här, för dig hemma måste ha varit jäkligt jobbigt liksom, runt det hela. Mm. Tror du att det, eller kan du känna besvikelse över att du inte fick hjälp som barn? Som vuxen? Att
bara, ja, som vuxen, ja. Ja, att som du, vuxen nu.
Att ingen såg dig och din situation.
Ja, och jag tror att det var många som hade det som mig. För att det var ju så det var då. Man fick inte den hjälpen som man får idag. Att man blir sedd, hörd, lyssnad på. Av andra vuxna. Tyvärr. Alltså det...
Och då tänker jag... jag kanske landar helt fel nu. Ja. Men givet hur det var hemma. Givet de miljöerna du blev exponerad för. Ja. Som jag tycker då att inte barn ska bli exponerade för. Din jakt på kanske ett sammanhang som du såg i fotbollen. Mm. Var det en anledning till att du sen liksom hittade den gemenskapen och sammanhanget i firman Boys? Att det blev så det viktigt för dig?
Det stämmer.
Det var inte bara
och det var inte bara firman, det började ju med fotbollen som sagt. Ja. Och sen gick det ju in i graffiti, hiphop, breakdance. Det var ju, man sökte ju olika gemenskaper för att hitta en bekräftelse, hitta någon som man kunde ty sig till som var som där jag kunde få exponera, där jag kunde få vara mig själv. Mm. Mm. Och sen blev det Black Army många många år. Jag spelade i AIK som sagt, var det här när jag var 13-14, då var det här, man satt ju på Östra och man var ju mycket på Norra, men Östra var man med fotbollslaget för att där fick vi biljetter. Mm. Och då satt vi på Östra och det var ju någonting som drog en till Norra, det här häftet, det här, ja, man var ju den åldern också, man var ju tonåring. Mm. Och då vill man ju vara där på Norra. Så att absolut, de här miljöerna har ju varit för att jag vill söka någonting. Man har ju sökt olika saker för att kunna få bekräftelse att här finns jag, se mig, jag syns, jag hörs. Mm. Med tanke på att när jag var yngre så gjorde man, jag var ju aldrig sedd. Ja, jag håller med när du säger det.
Gällde det många av er som sökte sig till den rörelsen, att det är sökare och folk som kanske inte hade andra sammanhang liksom?
Ja, stämmer.
Mm. Var det någonting som ni, jag har några kompisar som har varit med i samma gäng som du en gång grundade där. Mm. Har ni pratat med liksom om er, för några av dem känner har liknande bakgrund. Har ni suttit själva och pratat om det? Alltså så här att har ni kunnat se att ni är samma andas barn på något sätt?
Ja, det har vi ju upplevt och märkt under tiden. Men vi har inte pratat så mycket om det. Tyvärr. Men jag tror att det är väl nu det kommer, när man blir farsa själv och så. Men, och de som var med och grundade, många av dem har också lagt av. Jag har också lagt av med det där. Och jag går ju på Västra nu med mina söner. Har årskort, har alltid haft årskort. Dubbla årskort. Sen när jag inte har barnen så går jag på Östra. Men när jag har barnen går jag på Västra. Mm. Så att det är ju något som... Men vi har nog inte pratat om det på det sättet.
Vad säger du till dina grabbar då, när du ser liksom lockisen är det... Eller lockisen, men när de ser på Norra stå och liksom det häftiga kring supporterkulturen med bengaler och rams. Alltså det finns ju något som är otroligt fascinerande med supporter.
Jag har ju en 18-åring som går på Norra.
Ja.
Och jag jämför alltid honom med mig själv. Mm. Man gör ju det. Mm. Jag behöver inte oroa mig. Utan han är trygg i sig själv. Det är den kontakten jag har med mina barn. Och det är den uppfostran jag har gett mina söner. Att vara trygga. Och när man har en trygghet så tror jag inte att man ger sig in i det där. Mm. När man har den här grundtryggheten. Så att nej, ingen av mina söner är i närheten av det jag, där jag var.
Mm. 90-talet var ju mycket hårdare rent liksom, om man säger den scenen som var där. Mm. Ja, du vet ju själv, vi ses på Gullmarsplan eller och så vidare, som var de slagsmålen som var efter matcherna var på ett helt annat sätt. Men det var också väldigt politiskt på den tiden. Det var extremt många som höll sig till högerextrema rörelser och så. Hur var det liksom att komma in en sån värld, alltså för dig, när ni liksom drog igång det här?
Det var ju mycket därför vi drog igång det. För att de här högerextrema fanns där. De rensade vi ur där på 90-talet. Jag tror att vi var motpolen mot det. Vi var ju många olika från olika förorter. Vi var även från innerstan. Vi drog ihop, så vi blev ju en gemensam nämnare, var ju att vi inte tyckte om de här. Kärleken till AIK var ju först och främst. Men sen så kom ju det här att vi såg att, precis som du säger, att det var väldigt högerextremt. Och vi var motpolen till det. Hos oss har det aldrig varit politik. Visst, vi hade några som kanske var högerextrema, men vi gick aldrig och pratade aldrig om politik hos oss. Men det var inte alls många som var högerextrema. Och vi var motpolen, och det märkte de här som var högerextrema att vi inte tyckte om dem. Och de var väl då drog de sig undan.
Men det finns ju någonting, såklart så är det många som tittar på den här ultras, eller är det fel, alltså den här scenen som du var en del av, och är så här, vad är det för fel på dem, alltså hur kan de leva på det här sättet, hur var kommer allt hat ifrån, vad är det som gör att man liksom dels känner att man definierar klubben, att man är klubben, och sen så att man går ut och slåss. Vad är det som vi utanför inte fattar? Vad är det som gör att vuxna män i synnerhet känner att det här är helt naturligt, det vi håller på med nu, och det här är viktigt, vi måste ut och stå de andra på näsan? Vad är drivkraften bakom det här?
Jag kan bara tala för mig själv, och det är ju att först och främst så är det inte att man ska slå de andra på käften. Det är sekundärt. Först och främst är det gemenskapen. Den gemenskapen du får där, det är en gemenskap som är, ja, det går inte att ta på. Utan vi är ett och en. Vi alla har en kärlek till AIK först och främst, som jag sa. Sen kommer det andra, och det är, visst, det är våldet. Och det är ju inte mot andra vem som helst. Utan det är ju likadant med deras gelikar som är som oss. Där vi då träffas och slåss. Men jag har inte varit med i de här grusgrops...
Nej, det är lite senare.
Ja, det är långt senare.
För där har också skett en förskjutning, tänker jag. Mm. Att,
våldet idag är ju mer...
Mer fram, alltså att man nästan är... Först och främst så gillar man våldet. Ja. Sen så blir fotbollen nästan sekundär. Från början, vad jag förstår, så var det ju fotbollen som förenade ner. Och sen så var det några som tyckte om att det var kul. Och, det precis. Andra också.
Och jag tror också att det mycket kom ifrån England. Det var ju, man tog till sig det här engelska. Sen när England då försvann lite, sen kom Italien. Och det var mycket att vi gick och kollade på italiensk fotboll. Vi hade ju vänner som också kom från Italien. Mm. Som drog med sig det här. Alltså det var ju att det byggdes ju på lite. Och man tyckte det var lite häftigt. Mm. Så att det har ju också mycket med att vad som sker runt omkring en i den här världen. Det tar man ju till sig.
Det här brödraskapet som du känner, är det bara i samband med när ni står där och ska gå upp mot andra, eller är de lika tajta idag? Är de här som du var brothers in arms med, är de än idag dina bröder som du verkligen kan lita på? Eller har det varit viktigt för dig att bryta helt?
Det var nog viktigt för mig att bryta helt, men jag har aldrig brytit helt med vänskapen. Vi är fortfarande vänner, är vi ju. Men absolut inte lika tajta som vi var då. Och man växer också. Man blir äldre, man blir farsa. Då får man andra prioriteringar. Och det är de prioriteringar jag har. Mm. Och då är många andra killar också i den gruppen som också har blivit pappor. Mm. Som också har valt att prioritera sina barn. Mm. Och familj. Mm. Jobb.
Så att, ja. Det är ju så spännande. Å ena sidan så har du klippt helt med det, med rörelsen. Å andra sidan så upplever jag när du pratar nu att du vill nyansera bilden av det. Om jag frågar min morsa så är jag helt säker på att hon har en väldigt binär bild av det, att det är skit, att det har ingenting med fotbollssportenskap
att göra. Jag kan hålla med.
Finns det en konflikt i dig i det? Att du ena sidan vill klippa med det och andra sidan så vill du säga att vi var supportrar också, det var AIK först och så vidare.
Ja, nej men det är ju det, så det var. Och jag kan ju förstå att folk inte förstår det. Mm. Det har jag full förståelse för. Att man inte kan förstå vad det där handlar om, vad är det där? Det är ju helt knäppt. Mm. Men, till syvende och sist så är det någonting jag har gjort. Och det är ingenting jag ångrar. Annars skulle jag inte skriva den här boken, jag skulle inte suttit här idag. Jag skulle inte vara den jag är idag. Och det handlar inte bara om den här grupperingen, utan det handlar ju om allting jag har gjort i mitt liv. Och jag förstår varför folk tycker att det är helt knäppt. Men det är som det är.
Ja, så är det ju verkligen. Ja. Intressant också jakten på, liksom, får man ändå säga utifrån, en lite varierande i ditt sökande efter att hitta ett sammanhang, så har det varit lite varierande. Graffiti och liksom... Ja. Har ju sin egen rätt. Jag ser kopplingen någonstans i hiphoppen där mellan. Den var väldigt tydlig. Men jag ser inte riktigt sen AIK och firman.
Nej, alltså, men det var ju på grund av att jag spelade fotboll i AIK. Och där träffade jag ju sen och var mycket på norra och var mycket på vad heter det, matcherna. Så att den connection, det var ju ett liv i hiphoppen och ett liv var ju fotbollen. Mm. Och de connectar ju inte, som du säger, det var ju två skilda världar. Men hiphopen och det var ju också synas och höras. När man menar graffitin var ju att man skulle synas överallt, man skulle göra sina målningar. Breakdansen var ju likadant, man skulle vinna de här battles, breakdance-battlesarna. Och sen likadant i fotbollen, man skulle vinna matcherna, man skulle vi var AIK. Så att, ja, jag tycker ändå det finns någon gemensam nämnare där på något sätt.
Jag har inte hunnit läsa boken ännu, men hur var din relation med dina föräldrar då och hur är den idag?
Mina föräldrar är ju tyvärr avlidna.
Jag beklagar. Två.
Ja. Men mamma var ju mitt ankare. Ja. Mamma var ju ankaren. Och hon var ju född här på Västmannagatan. Fjärde generationen stockholmare, riktig AIK-are.
Mm. AIK-land också.
Ja, exakt. Precis. Och hon var ju den som fick mig att bli gnagare. Ja. Men när hon då flyttade, träffade pappa. Och pappa då, han var inte intresserad av fotboll. Nej. Han gillade boxning och han var mer kara kar. Mm. Men fotboll var inte hans grej. Men mamma var ju då riktig AIK-are som sagt var. Och när vi då flyttade till Solna, eller när mamma flyttade till Solna 1968, då Solna, det var som att komma till landet. Mm. Det var, alltså, för henne var det fan evigt någonstans. Men för mig att växa upp i Solna, det var ju fantastiskt. Nära till Råsunda, alla var AIK-are. Det var som en familj. Och där var det också, vi pratade om det här med våldet. 70-80-talet så var det här, man fick skydda sig själv hela tiden. Man fick stryka de äldre. De snodde ens kulor, fotbollskort. Om man inte stod på sig. Och så var det hela tiden. Det pågick hela tiden det här. Att man var tvungen, när man hade en cykel som var ny. Och då låna cykeln. Då kunde de dra iväg med cykeln. Så vet man att man inte fick tillbaka cykeln eller inte. Det var lite den tiden i den eran, 70-80-talet. Det skrivs mycket om det. Det framgår mycket i boken. Och på det sättet fick man ju hela tiden försvara sig. Och jag tror att det var ju någonting som påverkade mig. Och det gjorde ju att man blev vad man blev sen till slut också. Så det var väldigt, det var lite ruffigt kan man säga.
Det pratas hela tiden om liksom, ja, men den här säsongen såklart. Där klubbarna har gått ut och sagt att vi måste få stopp och stök inne på arenorna och sådana saker. Vad tror du skulle vara det mest effektiva sättet att på långsiktigt få unga män att sluta dras mot våld?
Jag tror det viktigaste är ju fortfarande det här med att man... För mig har det ju varit att man var med i fotbollen. Man förstår ju att man inte ska dra av en banger inne bland sittplatsläktaren. Man ska ju inte stöka inne på läktaren. För där är ju fotbollen... Det är ju där, vi ska spela fotboll på den läktaren. Det ska vara sång och det ska vara... Bengali har jag inget emot.
Nej.
Men fotbollen ska ske på läktaren. Och sång och sånt. Men däremot så... Det svåra är att få det där att etsa sig in. Jag kan inte svara på det, för jag har ingen universal regel eller ett verktyg på det. Jag är ledsen, men det är svårt. Och i synnerhet nu när alla vill synas och höras. Ännu mer än vad det var då.
Men när det, nu är det en annan tid då. Ja. Men när det drabbar en klubb ekonomiskt eller poängavdrag. Ja. Känner man ändå så här, nej men vi gör, du säger ju att supporterskapet går först, ja, så att säga. Känner man ändå att man så att säga gör rätt eller att man gör någonting i rätt?
Jag tror att det är så här att man då, där och då när man är där, så är man inte medveten om vad man gör.
Nej.
Utan där är det bara kicken då, där och då, så kör man. Sen förstår man ju efteråt om man är någorlunda normal att fan, det här kanske inte var så bra. Nu har jag ju förstört det där. Så att, men där och då, nej.
Är man inte rädd? Jag tänker så här, jag hamnade i en helt sjuk situation. Jag är ute och cyklar, mitt i sommaren, en onsdag typ så här. Så ska jag bort till Tegnergatan och köpa, du vet, lågpristobaken som ligger där. Så precis när jag kommer in, så den sista lilla stumpen bort mot Tegnergatan, så kommer det liksom från runt hörnet, så kommer det en så här stor grupp av människor som bara står och skriker, djurgårdare. Och jag bara, herrejävlar, jag är på helt fel ställe nu. Vänder mig om med min jävla cykel, AIK kommer bakifrån. Då har de bestämt träff där. Och det är ju första gången jag har varit så här riktigt nära. Jag kommer liksom inte därifrån på det sätt som jag ville. Och såg då på liksom, om man säger, första parkett när de gick på varandra. Det enda jag kunde tänka var ju så här, det här kommer ju gå åt helvete för någon. Du vet, det var så mycket hat och liksom så. Och det var stora muskler, många stora muskler runt omkring. Är man inte rädd? Jag var ju så här, fan, det här är ju livsfarligt.
Ja, det är därför du inte är med.
Nej. Och sitter på cykeln.
Men jag menar
det. Det måste vara naturligt.
Det är klart det finns en rädsla. Ja, klart man, men det är en som påstår att den inte är rädd, det är ju knäpp. Sen finns det väl de som inte är rädda, men rädslan är ju också den triggar ju också att man då, där och då behöver göra det man måste göra. Men man är ju med där av en anledning. Det är ju för att man ska man ska inte vara rädd.
Men vad ger den? Alltså vad ger den? Alltså, jag stod så här, jag försökte förstå det, som jag fattade att man inte gillar varandra. Ja. Alltså så långt jag kom. Ja. Jag har ju gått på fotboll så.
Ja.
Men vad ger det i slutändan en sån här uppgörelse? Vad är det man får ut av det? Alltså, vad kände du när ni gick därifrån efter en boxning?
Nej, men för mig där och då när jag höll på med det här, så var det att få ut allting som jag inte tyckte om. Jag mådde väl inget bra. Och det var väl ångest, självklart, mycket. Allt som var skit då. Då vill man upp med det. Och sen så var det också att man, den här gemenskapen som jag fortfarande pratar om, att vi var en grupp, en gruppering, vi var en och en, alltså vi var en och alla sam, jag ska inte vad jag ska säga, men ja, det är svårt att förklara. Alltså,
vill du beskriva en sån dag? Alltså, är det gemensam frukost? Eller hur funkar det? Alltså, rent praktiskt? Vad är...
Ja, det är, ja, precis. Det är engelsk frukost först.
Egenbäck.
Nej, men vadå? På min tid var det inte så att man träffades. Skulle det vara en match?
Det var alltid matchrelaterat.
Ja.
Det är inte som nu där det kan vara.
Nej, då var det match.
Det är matchdag.
Ja, det var matchdag. Man träffades oftast på någon krog. Tog några öl. Jag drack inte så mycket. Men vi tog några öl. Och sen visste vi inte om Djurgårdarna eller Bajarna skulle komma. Kom de, ja, då blev det bråk. Men det var inte alls lika uppstyrt som det är idag. Och hände det, ibland kunde det vara så att det inte hände någonting alls. Förrän efter matchen, när man var inne i stan på kvällen, senare på kvällen att man träffades. Men det var ju inte så att vi ringde varandra.
Nej. Inte som sätt. Nu nej. Att man bestämmer... Nej.
Det du upplevde, då hade man ju ringt och stämt träff.
Ja. Ja, precis.
Ja.
Och... Precis när jag ska köpa snus också.
Ja, det är ju dråpligt. Ja.
Blev ingen snus. Nej.
Nej, men så är det. Och men boken handlar ju inte om egentligen filmen.
Nej.
Utan det handlar ju om den här lilla pojken och hans uppväxt. Det kanske blir... Jag förstår det. Full förståelse.
Ja, och någonstans... nu har jag verkligen inte kört liksom... Allt och verkligen grått ner, men jag har ju som tagit mig igenom, och det är liksom någonstans far efter, det är ju att fotbollen kan egentligen göra mycket de vill för att stoppa och få stopp på det här. Det är inte där problemet ligger någonstans. Nej. Utan det är ju att socialen eller vuxna samhället hjälper dig.
Absolut.
Alltså det är någonstans där för att, liksom, att jag tror att de, varje gång vi gör indragningar på, menar, i skolan eller BUP-teamet eller vad det nu kan vara i skolan, om man inte, inte satsar på våra unga så kommer det få konsekvenser på ett eller annat sätt. För ditt, i ditt fall så gick det åt det här hållet. Någonstans är det jag far efter. Vad kan man göra? Är det preventivt?
Ja,
och jag tror inte att fotbollen kommer lösa det, utan det här är en annan fråga än för fotbollen lösa. Det är min känsla när man läser
För att absolut.
Rätt många delar så är det ett skrik på hjälp. Det här lilla barnet.
Ja.
Och det är ingen som lyssnar.
Nej.
Och den frustrationen känner man ju liksom när man, när man lyssnar på det här.
Nej, alltså, och det är ju en resa från att man är, jag är 4 tills jag är runt 19. Och det är mycket AIK. Mycket kärlek till AIK. Och även det här att hur det byggdes upp till att sen bli 90-tal.
Ja, men också den relationen med pappan som är där. Som är kanske, får man säga, lite udda emellanåt.
Ja, absolut.
Och vad det har bidragit till.
Jag har en del av dem, jag fick få läsa en liten del. Jag gör det, om ni vill höra. Och det här är ju då kapitlet matchen. Jag är 13 år, jag ska spela förmatch AIK Bayern på Råsunda. Min pappa tror nämligen att jag har spelar A-laget helt plötsligt. Att jag har blivit upplockad till A-laget och AIK. Och vi är i centrum, jag och några vänner. Och när vi är där så dyker pappa upp. Ville gestikulera vilt och predika för alla som vill lyssna. Kolla, avbryter Conno och pekar på Saki som släntrar ner för trapporna en bit bort. Vi är alltså i centrum nu. Han har ena armen i en mitella. Strax bakom honom går pappa. Och Conny slänger blicksnabbt iväg sin cigarett. Vi ser hur pappa hinner i kapp Sakis. Och de småpratar med varandra när de närmar sig oss. Där ser ni, säger pappa och pekar på Sakis. Man ska inte hålla på med band och såna där konstiga sportgrejer. Han betraktar oss. Lyssna noga nu, grabbar. Den bästa och enda sporten är tjejer. Han skrattar och rufsar Ville i håret. Sen pekar han på mig och säger: har ni hört? Min son ska spela på Råsunda fotbollsstadion med de stora männen. Visste du det? Frågar jag förvånat. Din mamma talade om den stora nyheten för mig, säger han och tänder en cigarett. Det är påtagligt hur stolt han är. Något som jag aldrig tidigare upplevt. Så fortsätter det här då. Och nu är det då matchdagen. När jag är på... Förlåt, det är min son. När vi heter det, matchdagen är på Råsunda. När vi sitter där och ska förbereda oss för att komma in. På matchdagen vaknar jag redan 6:30 och sömnen har varit sig så där. Jag är nog övertaggad. Att få spela på Råsunda är något jag alltid har drömt om. Och nu är det bara några timmar kvar till avspark. Sammanbitna och nervösa står vi samlade i hela fotbollslaget utanför huvudentrén vid ingång E. Det här är hittills en absolut höjdpunkt i våra fotbollskarriärer. Vi spelar AIK Sporka 13 och vi ska möta Hammarby i en förmatch inför ett riktigt Stockholmsderby på ett utsålt Råsunda. Större kan det inte bli. Vi sitter samlade i omklädningsrummet, ombytta och klara. Utifrån arenan kan man höra sålet från publiken. Mitt hjärta dunkar häftigt. En kombination av nervositet och upprymdhet. Jag ser mig omkring och det är 100% fokus på matchen hos alla lagkamrater. Uppmärksamt sitter vi och lyssnar på vår tränares direktiv när det plötsligt knackar på dörren. Förvånad kastar han en blick på klockan som sitter uppsatt på väggen och säger högt: vad är nu detta? Det är inte matchdags än. Vår lagledare, en äldre man, reser sig från bänken och öppnar dörren. I dörröppningen syns en ansvarig matchfunktionär. Han är uppjagad och ber att få tala med vår lagledare i enrum. De går ut och stänger dörren till omklädningsrummet. Efter några minuter kommer vår lagledare tillbaka och jag märker att han är bekymrad. Han försöker diskret resonera med tränaren, men vi spelare kan inte undgå att höra. Det har uppstått trubbel vid huvudentrén. En typ med maffiafölje påstår att han är pappa till en av killarna i vårt lag. Jaha, säger vår tränare och rycker på axlarna. Vad är problemet? Jo, pappan har tydligen tagit med sig ett större sällskap och ett 15-tal personer och kräver att de ska få komma in på arenan och titta på matchen. Reglerna tillåter att högst två personer per spelare får komma in. Och det har matchfunktionären informerat pappan om. Men han vägrar tydligen att lyssna och ber istället att få prata med AIKs ordförande. Jag förstår direkt vem de pratar om. Mannen och hans följer nu insläppta och sitter tillsammans med de andra föräldrarna på hedersläktaren, säger lagledaren. Men matchfunktionären vill veta vem denna förälder är. För ett sådant här beteende är ju inte acceptabelt. Och det är min pappa. Mm. Mm.
Och hur kändes det där?
Det var ju absurt. Jag menar, jag förstod ju inte då att han trodde att det här var att jag hade gått upp i A-laget. Mm. Men för honom var det ju på riktigt. Mm. Och han förstod inte att han inte kunde ta med sig då alla sina kompisar. För det här var ju första gången han visade intresse för mig och min fotboll.
Men om man skiter i honom och hans, liksom, för han hijackar ju din dag. Men man, det du faktiskt läste nu, det var ju drömmen som du hade. Att en dag få spela på mäktiga Råsunda.
Ja.
Och när du sitter där precis inför, händer det här.
Ja, och det sabbar ju hela min fokus på hela matchen och gjorde att jag spelade en jävligt dålig match. Och att jag inte mådde bra.
Nej.
För jag tyckte att det här var oerhört jobbigt.
Och när du tänker tillbaka på det, jag har haft en ganska stökig morsa. En del saker du skriver där i din bok kan jag känna igen mig i.
Ja.
När man tittar tillbaka på saker som egentligen var naturligt. Du tyckte inte var konstigt egentligen att det var just din pappa utav alla.
Nej.
Om du tänker efter.
Nej.
Nu när du tänker tillbaka på det. Mm. Hur ser du då på din relation med honom?
Jag ser min relation då, när jag, där och då. Mm. Nej, men vi hade ju ingen bra relation. Vi hade ju ingen relation.
Men den påverkar ändå.
Den påverkar ju mig, absolut. Och det där är ju bara en av alla saker som hände med min pappa.
Exakt.
Men till syvende och sist så var det ju, han trodde ju en sak i hans huvud. Han menar ju inget illa i det på det sättet. Utan han trodde att jag hade gått upp i A-laget. Det var ju hans grej. Han trodde att jag var i A-laget nu. Och då skulle man, när man spelar A-laget, då fanns det vissa grejer som följde med där. Att han skulle få göra, han fick sig frihet, ta sig friheter.
Mm.
Och det var ju hans.
Och du var 13?
Ja, precis.
Mm. Nej. Jesus.
Jag måste också få säga en sak också. Jag måste ju gratta alla Häckens supportrar nu till guldet.
Ja.
Faktiskt.
Det... Skönt att det blev Häcken.
Ja, verkligen. Ja, definitivt. Nej, det var bra.
Det bästa möjliga utfall.
Ja, det bästa möjliga utfall.
Kalmar, Häcken. Ja. Sådana gillar vi.
Ja, exakt.
Hur bra för mig.
Det är väl ett tack också för 98.
Ja, definitivt. Mm. Definitivt. Det är de värda.
När har du känt dig som mest lycklig?
När jag blev pappa. Självklart. Och när... Gnaget tog guld 92. Första guldet där. Mm. Då var jag riktigt lycklig.
Ja.
Ja,
det var en ganska lång väntan inför.
Ja, det kan man. 37 år.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men den där finns ju att köpa. Säg inget till din mamma heter den.
Ja, säg inget till mamma.
Säg inget till mamma.
Ja.
Finns den ute både som ljudbok och att köpa som fysisk bok och få i handen och sådär. Och hur mår du efter när du skrivit den? Var det den
här... Det var bra för mig. Liksom, jag behövde
renande
det.
Process du behövde.
Absolut. Absolut. Jättebra. Och... Jag har bara fått positiv feedback. Alltså jag menar inte från läsarna nu, utan från dem runt omkring mig.
Mm.
Att jag har blivit mycket lugnare och tryggare också. Men det är ju det att omfamna den här pojken. Det gör ju att man också kan relatera till vem är jag?
Mm.
Var kommer jag ifrån?
Har dina barn läst boken?
Ja, de två äldsta.
Ja.
De har läst den. Jag har ju bara en 8-åring och en 11-åring också. De förstår ju inte riktigt.
Nej. Mm. Vad har de sagt då efter att
de är stolta.
Ja.
De är stolta. Mm. De tycker att det var jävligt bra.
Mm.
Och det för mig
är det viktigaste.
Är det viktigaste.
Ja. Och det är hatten för det.
Ja.
Det coola är, som jag tänker att både du och jag kan ta med oss, det är att om man har haft stökiga föräldrar så är en sjukt mäktig grej att man ska göra tvärtom.
Ja.
Man vet vad man inte ska göra som förälder.
Mm.
Så att det är väl det man kan bära med sig positivt.
Precis.
Med att ha stök där.
Ja.
Tusen tack för att du kom
förbi. Jag tänkte bara säga att vi skulle låta ut 3 böcker också. Ja. Har ni sagt det?
Nej, vi kommer fram till det.
Ja, vi ska låta ut 3 böcker. Mm. Och då är det ju... Jag vet inte, det får ju ni bestämma. Men vi pratade om att de skulle säga vad som står skrivet i boken. Vad jag har dedikerat. Mm. Men det är svårt.
Det är svårt.
Så att, ni får väl hitta på något.
Vi kommer på någon tävling. Vi har ju våra sociala medier där vi lägger ut det. Vi hade ju Lennart Ekdal här där vi hade en utlottning också, så att vi ska hitta på något bra med den där.
Men det är tre böcker i alla fall. Tack för att jag fick komma.
Härligt att ha det här.
Och nästa år då jävlar.
Nästa år då också. Det året också.
Precis.
Shit, vilka losers vi är igen. Det är helt enormt. Just det här året när AIK ändå haft chansen att
så många gånger också.
Ja, inte bara en gång. Då är det verkligen så här, ja men den här loser-mentaliteten sitter ju ändå ganska djupt rotad. Medan andra klubbar går upp några få gånger och då går de hela tiden, hela vägen och vinner. Så kan det vara.
Så kan det vara.
Ja, härligt. Tusen tack för att du kom förbi.
Tack.
Boken finns där böcker finns. Thomas Omar Al-Jedawi och boken heter Säg inget till mamma.
Ja.
Där har vi den.
Bara.
Och det ska låtas ut tre stycken, vi kommer göra det.
Exakt.
Följ oss i våra sociala medier.
Kanon.
Ja,
tack för att vi kom. Ha det bra grabbar.
Ha det så bra.
Norrby som kämpar för sin överlevnad i Superettan tog en oerhört viktig seger i helgen mot topplaget Öster. Och det innebär att Halmstad BK säkrar en plats i nästa års allsvenska trots förlust borta mot AFC. Men efter matchen kunde fotbollskanalen avslöja att en anmälan mot Norrby hade skickats in till SVFFs tävlingskommitté. Detta då Boråslaget bytte in en obehörig spelare i lördagens match. I värsta fall kan det här leda till att Öster tilldöms seger med 3-0. Vilket skulle innebära att HBK inte längre är helt säkra för allsvenskan. Och framförallt så kommer det påverka botten i Superettan där Norrby kampar med Östersund och Dalkurd om att undvika direkt nedflyttning till division 1. Nu har vi med oss klubbchefen i Norrby, David Kryssman, som jag tror vi har med oss. Det verkar vara frysrusa just nu. David, välkommen och god morgon till välkommen till fotbollsmorgon och god morgon. Kan du förklara det som har inträffat och hur det kunde inträffa?
Ja, men det är väl en, i det här fallet en administrativ, mänsklig faktor här. Vi hade en 20-mannatrupp uttagen, för vi hade två stycken känningar. Och sen skulle Gustav Berggren strykas och istället ströks då Gustav Broman. Så de heter lite lika där. Men så sen är det väl såklart vårt ansvar att se till att efter strykningar gjorda att dubbelkolla att laguppställningen stämmer. Men det blev stressigt precis innan inlämning och det missades helt enkelt. De heter lite för lika de här två gossarna.
Vad känner du då kring när anmälan dök upp där? Vad var dina tankar då?
Nej, men vi fick till oss direkt efter matchen, för domaren kunde inte genomföra bytet riktigt i och med att han fanns ju inte med på laguppställningen. Så när han skulle regga bytet efterhand så fanns ju inte Gustav Broman då reggad för matchen. Men ja, jag forskade lite i liknande fall och sådär. Jag hittade ett fall där Landskrona spelade på ett Mjällby och bytte in Adi Nalic, där han hade egentligen haft också en betydande roll i matchen. Och de bötfälldes med 25 000 kronor. Gustav spelade 63 sekunder och rörde inte bollen en enda gång, så att hans utfall i match eller resultatet var inte påverkat av hans inhopp, så det är väl lika mycket fel för det, men det vore ju märkligt om Norrby straffades på ett annat sätt än Landskrona då.
Känner ni er trygga i det då? Det här kommer ju med största sannolikhet bli böter då. För precis som du är inne på, det är ju liksom han spelar 60 sekunder, rör inte bollen. Och vi har tidigare case som är så. Så att ni kan liksom gå vidare och blicka framåt mot sista viktiga matchen här mot Östersund. Eller är det någonting som stör er ordentligt idag?
Det finns en liten nervositet kring detta. Och vi har haft en extremt tung säsong. Mycket som har gått mot och då man lär sig som mest kanske. Och den här situationen är väl lite typisk för hela Norrby 2022. Men vi ska ta kontakt här nu med förbundet som öppnar 9. Och så ska vi prata med dem och försöka reda ut det här då. Men det är klart att även fast jag tror att utfallet blir böter, så där finns det ändå en risk och en osäkerhet kring att att ja, det kan bli något annat.
Fan, man känner ju för er och man har ju själv skrivit fel och sånt där. Har ni, nej, det har man inte gjort. Nej. Nej. Men har ni ändrat rutinerna nu? Eller skulle du önska att det fanns ett vattentätare system? För man hör ju om sånt här ibland. Vad blir konsekvenserna?
Men jag tror inte det är första gången det hänt heller. Det är ju faktiskt ganska lätt hänt, som säger. Ja. En strykning eller ett fel siffra, eller man klickar fel så här. Alltså i det här fallet fanns det, alltså, det var skillnad, kanske om spelaren varit avstängd eller inte varit spelklar. I det här fallet fanns det inget uppsåt att, liksom, att på något sätt manipulera laguppställningen, utan det här var ju helt enkelt var en mänsklig miss liksom. Mm. Och ja, vad systemet säger, jag har inte hunnit tänka på än faktiskt, men det kanske kan finnas någon bättre grej då, jag vet inte, det är möjligt.
Du, beslutet kommer ju komma när det kommer, men hur som helst har ni en viktig match kvar. Hur går tankarna inför sista omgången?
Nej, men vi måste åka upp till Sund och försöka vinna matchen. Jag vet att det räcker med kryss, men inte riktigt vår melodi och gå ut och spela lika, utan vi ska nog försöka vinna matchen eller gå för att göra mål tidigt så vi kan spela lite avslappnat. Vi gjorde faktiskt en jäkligt bra prestation i lördags. Kom upp i en nivå. Den här tabellen och serien är ju så extremt jämn. Vi har slagit Halmstad två gånger. Vi har slagit Öster nu en gång då. Spelade nästan lika borta. Det var också ett tveksamt dömt mål mot oss där borta. Så att det är en väldigt, väldigt udda serie. Det är med små marginaler och har du lite flyt med en bra start och lite stolpe in. Och så är det, ja, det såg vi minst i fjol då, när vi var en straffbark ifrån att kvala till Allsvenskan. Liksom. Och det är mer eller mindre ungefär samma lag. Sen har vi tappat några såklart uppåt och några nya in. Så där. Men det är inte så stor skillnad på lagen. Och ja, i år tappas vi neråt för att tappa sig uppåt. Så att, det är tufft. Små marginaler.
Mm. Härligt, David. Tusen tack för att du var med oss denna morgon. Och lycka till på lördag när ni möter Östersund borta. Och jag har en känsla av att det är rätt många som i fotbollssverige i alla fall, som hellre ser att Norrby fixar det här än
jag Östersund. Håller ju alltid på Norrby eftersom jag...
Ja, är bästis med Kryssman.
Precis.
God morgon på dig. Hej då.
Hej då. Hej då.
Låt mig, innan vi går in på kvällens höjdare, Robin.
Mm.
Bara trycka till dig lite grann nu.
Vad fint.
Regler är regler. Mm. Tror jag att någon satt och sa förra veckan.
Mm, ja, men det säger nog faktiskt.
Ja. Mm. Om man då använder en spelare som inte är anmäld till en matchtrupp, oavsett anledning till det.
Mm. Ja, nej, ut med dem.
Mm, det ser. Ja. Vi går vidare.
Hej då, Kryssman! Ja.
Härligt. Vad kul att Robin dök upp då efter den här jobbiga veckan.
Mm. Det vore kul. Och vi ses imorgon.
Ja, det gör vi.
Fan, vad kul det här är.
Ja, det är
så trevligt.
Ja, det är
underbart.
Och man hoppas att den filmen går fram. Jag vill bara titta på den.
Precis.
Kommer inte visa för någon annan.
Jag kanske hamnar på den här tunnelbanan, det här TV-programmet. Kanske
nu måste vi stänga ner.
Det måste vi göra.
Jag måste gå.
Ja, hej då!
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ni är med om det största.
Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.